Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Babys podcast när vi i dagens podd ska prata om klipp i samband med förlossning. Här i studion som vanligt Carina Barnmorska
och Rebecca gynekolog.
Och dessutom ska du alldeles strax få träffa vår expertgäst, förlossningsöverläkare Victoria Ankarkrona, som vet allt om detta ämne. Välkommen till oss, Victoria.
Tack så jättemycket.
Men du, klipp, det är ju ett av dina specialområden eftersom, ja, så pass att du faktiskt har skrivit en avhandling.
Ja, det är helt korrekt. Jag skrev en avhandling om klipp vid sugklocka hos förstföderskor och om det kan skydda mot en skada på ändtarmsmuskeln eller inte.
Och det här vill vi ju veta mer om. För att jag menar, när du har gjort en sån här gedigen avhandling, då har du ju gått in i det all in, kan man väl säga, med klipp i alla varianter.
Ja.
Så att rent generellt så ska du få förklara för oss, vad innebär ett klipp?
Ja, och då kan man säga så här, att ett klipp är ett sätt att vidga vaginalöppningen när huvudet kronar. Och att huvudet kronar, det betyder att huvudet står och spänner ut vaginalöppningen, men inte hela sitt omfång, men ungefär mitt på huvudet, kan man säga. Och om man ska lägga ett klipp, så måste man ju lägga klippet rätt om man vill ha effekten att det ska skydda mot större bristning. Och då kan man tänka sig så här, att om man har en kvinna framför sig i gynstol och man tittar rakt mot hennes underliv, då ska klippet utgå 2 centimeter från det vi kallar lodlinjen, det vill säga slidans bakre öppning, alltså öppningen mot anus, 2 centimeter upp därifrån, 3 till 5 centimeter långt och en vinkel av 60 grader. Det är det som vi kallar för ett lateralt klipp. Sen finns det andra klippvarianter som inte rekommenderas.
Mm, är det så? För det finns ju 3 olika typer av klipp.
Ja, men precis. Det laterala, det är precis det jag berättade om. Sen finns det ett som heter mediolateralt, och då kan man säga att då utgår man från lodlinjen, alltså inte 2 centimeter upp. Och det är en stor förvirring egentligen, var i både litteraturen och bland, vad ska man säga, klippare. Vad heter vad och vad är vad. Det viktiga är att man klipper rätt och håller framför allt vinkeln, men även längden. Och utgår man från lodlinjen, så måste man ha lite större vinkel. Sen finns det ett annan sorts klipp som heter medianklipp, som har använts i USA. Det rekommenderas inte, därför att då klipper man helt enkelt rakt ner från slidan mot anus. Och då är det stor risk att man klipper av muskeln, den som man vill skydda. Så att det rekommenderas inte någonstans.
Då min direkta fråga, vänster eller höger, sa du något om det? Spelar det roll?
Nej, jag sa inget om det. Det spelar ingen roll, utan det är upp till den person som lägger klippet vilken sida man känner sig mest bekväm på. Och det spelar inte heller någon roll om det är en läkare eller en barnmorska som lägger klippet, så länge klippet läggs rätt.
Men du, för att ta det här i rätt ordning då, så indikation för att lägga ett sånt här klipp i samband med förlossning, vad kan det vara?
Ja, då kan man tänka sig att det finns ingen vetenskapligt belägg alls att ett klipp vid en spontan vaginal förlossning, alltså det som vi menar är en kvinna föder sitt första barn utan hjälp av sugklocka eller tång, utan en helt vanlig förlossning, Carina, som du bistår. Där finns det inga indikationer för klipp, förutom om man tänker sig att barnet är väldigt stressat och det finns en risk för syrebrist, och då kan man tänka sig att det är en indikation för klipp. Men det har inte visat sig vara skyddande mot själva ändtarmsmuskeln.
Ja, jag tänker de här som barnen med skulder eller risk för skulderdystosi. Vad säger vi om dem? Är det en indikation?
Ja, det kan ju att det är det. Och man förväntar sig ett stort barn och en kort mamma. Och vi vet att det finns en ökad risk för skulderdystosi. Det vill säga att barnets axel fastnar bakom mammans blygdben. Då kan man tänka sig att man lägger ett klipp utifall det så att man måste manipulera och lösa barnet med händerna. Så har man helt enkelt mera plats.
Och du, jag tänker att är det så här att klipp, det har ju gått över tid då. Att ibland så har det varit big no-no och ibland så har vi liksom ändå tyckt att ja, men nu gör vi klipp fast vi är mer restriktiva. Vad är det som har gjort att det har ökat eller minskat i perioder?
Jag skulle tro att det beror på vilka länder vi pratar om, kan man säga. Om vi pratar om stora delar av världen, alltså Sydamerika, Asien, där lägger man rutinmässigt klipp på alla förstföderskor, så det har inte ändrats. I Sverige har det funnits en trend därför att man har kanske inte sett att klippet har haft någon effekt och då slutar man tro på det. Men vi måste bestämma oss för om vi pratar om klipp vid spontan förlossning eller klipp instrumentell förlossning. För det är två helt olika saker. Och vilken effekt av klippet som vi vill fokusera på.
Och du menar att vid spontana förlossningar där det inte är sugklocka eller tång involverat. Där ska vi inte lägga ett klipp.
Alltså det finns inget vetenskapligt bevis för att det skyddar mot större bristning. Sen kan man säga att sen finns det någonting som heter erfarenhet också. Och har man jobbat väldigt länge och ser att det här är ett stort barn, jag kan förutse en risk för en komplikation i form av skulderdystosi. Självklart ska man lägga ett klipp. Det är ju inte förbjudet på något vis. Det är bara inte liksom rekommenderat rutin eller slentrianmässigt vid en spontan vaginal förlossning.
Därför man pratar ju ändå om att vara väldigt restriktiv, för det kan ju bli, och vi hör ju många som pratar om att man har fått problem efteråt. Och det är väl det här du tittar på också, förstår jag, i din avhandling, Victoria. Att du har tittat just på instrumentella förlossningar i din avhandling. Ja, vad skulle jag säga med det?
Jo, du skulle nog säga... Jag tror att du skulle säga så här. Vad är det för långtidseffekter av klipp?
Ja, men precis.
Och då tänker vi så här, exakt. Vid en instrumentell förlossning så har det gjorts flertalet stora registerstudier där man har tittat just på det här. Och då kan man säga att ett klipp jämförs bäst med det som man kallar en grad 2-bristning. Det vill säga där muskeln i penialkroppen skadas och det drabbar ungefär 80% av alla förstföderskor kanske vid instrumentell förlossning. För att säga någonting på en höft. Och då kan man säga att om man tittar på de här kvinnorna och jämför de klippta och de oklippta efter 6-12 månader, då är det ingen skillnad i smärta vid ärret, för även den spontana bristningen ska ju såklart sys, och det är inte heller någon skillnad i återupptagande av samlivet efter 6-12 månader. Däremot så kan kvinnorna som har blivit klippta ha lite ondare dagarna direkt efter förlossning.
Alltså, jag vet inte om det är så att när man läser och hör om kvinnors besvär, om det är de som hörs mest som har besvär, vilket är ju bra att man ger sig till känna att det här är problematiskt för mig, och kanske att man försöker få hjälp på olika sätt och man hör inte de andra. Men jag tycker ändå att man ser att det är ganska många, precis det här du säger, med smärta efteråt. Mm. Och också den sexuella funktionen som man tycker har blivit drabbad.
Ja, det är ju så. Men det beror ju återigen på vad är det man jämför med. Om man pratar i praktiken eller i vetenskapen. Det är klart att om man skulle jämföra ett klipp med en kvinna som inte får en bristning alls, så kan man ju tänka sig att den kvinnan med ett klipp får större smärtproblematik. Men det är väldigt ovanligt att förstföderskor inte får någon bristning alls vid en instrumentell förlossning. Och därför jämför man klippet med en grad 2, som är den vanligaste bristningen. Och då ser man inga inga ökade komplikationer med smärta och sexuell funktion. Men viktigt att komma ihåg är att all forskning bedrivs ju liksom på populationsnivå. På individnivå kan vi inte säga så mycket. Och det kan vara precis som du säger att det är de individerna som söker. Forskning baserar sig alltid på gruppnivå. Och därför kan vi aldrig dra slutsatser i det absolut enskilda fallet. Och tyvärr har vi ju inte facit för den exakta kvinna vi har framför oss.
Nej, så är det.
Jag funderar på, om man nu tänker att man lägger ett klipp vid en instrumentell förlossning, vid en sugklocka, för att man vill minska risken för en sfinkterskada. Mm. Har man någon gång jämfört med besvären man har efter ett klipp jämfört med besvären man har efter en sfinkterskada?
Ja, det har man också gjort. Och då kan man säga att om vi tar det här med sexuell funktion, så kan man säga att de kvinnor som vars sexliv är absolut mest drabbat på så vis att de återupptar sitt sexliv efter längre tid postpartum, då kan man säga att kvinnor med en sfinkterskada är de vars sexliv lider mest. Och det kan ju ha med kroppsuppfattning att göra, eller smärta eller relation om man får till sitt underliv efter en sån bristning. Vi kommer kunna svara mer på det här om ett halvår kanske, när Eva-studien som pågår är klar, men den har ni haft ett eget avsnitt om, Carina kommer på.
Mm. Ja, nej, men det är bra, för att vi ska ju återkoppla om Eva-studien sen också när vi har fått ett resultat från den. Mm. För den är ju väldigt intressant, den har pågått under en längre period ju också. Mm. Så att, absolut ska vi återkoppla till den.
Mm.
Men jag tänker, sa du att det var framförallt vanligare hos förstföderskor?
Med klipp eller med sfinkterskada?
Med klipp.
Svar vid instrumentell förlossning, ja. Och det beror ju på att omföderskor sällan eller mindre ofta förlöses med hjälp av sugklocka eller tång.
Mm.
Den första förlossningen är ju den förlossningen som så att säga banar väg för de andra. Kroppen kommer ihåg och bäckenbotten är ju mer eftergivlig, så att den första förlossningen är ju den stora påfrestningen för primärt kroppen i alla fall.
Just det. Du, många är ju väldigt oroliga för det här med att man inte får samtycke och att man inte får smärtlindring innan. Vad är din uppfattning, Victoria?
Alltså min uppfattning, vi ska inför ett klipp alltid lägga lokalbedövning i vaginalöppningen med, kan man säga, vanlig tandläkarbedövning. Det ska göras, och jag har också hört och sett att det inte alltid är så. Men det ska göras. Samtycke, självklart ska man också informera kvinnan om vad man kommer göra. Vi ska ju inte mörka att vi lägger ett klipp. Det är ju ingenting att mörka, utan det finns en indikation för det, och den ska vi såklart dela med oss av till kvinnan så att hon förstår varför. Det borde vara helt självklart, men precis som du säger, det är inte alltid så, tyvärr.
Nej, jag tycker ju alltid att det är självklart med gedigen smärtlindring innan, och att man väntar lite tills den har tagit ordentligt, tills man lägger det där klippet. Jag har nog bara lagt i min barnmorsketid så har jag nog lagt 2 klipp totalt. Och då har det varit för en extremt stram vävnad där det, som vi kallar det, vitnar lite grann i perineum, mellangården. Och där man ser att barnet börjar signalera att nu måste jag få födas fram. Så det är 2 tillfällen under ganska många år. Mm. Men är det du ser också, den här vita, strama vävnaden?
Om du tänker vid instrumentell förlossning nu.
Ja, precis.
Ja, men ofta man tänker sig instrumentell förlossning, så absolut är den vitnande huden. Men också, som vi vet, så kan det vara så att det varit ett väldigt långt utdrivningsskede. Underlivet är väldigt svullet. Vi kanske lägger sugklockan för att det är ett stort barn som är en riskfaktor, eller ett stort huvudomfång. Alltså, sugklockan läggs ju av en anledning, kan man säga. Och alla de anledningarna, inte alla men många, är i sig riskfaktorer för en sfinkterskada.
Jag har lite funderingar just kring det här med smärtlindring och att det är så svullet och spänt. Hur pass bra tar egentligen en lokalbedövning om vävnaden är väldigt liksom spänd och stasad? Har man tittat något på det? Jag tänker att det är dåliga förutsättningar för att få bra effekt av en lokalbedövning.
Ja, precis. Jag har inte sett eller läst några studier där man har jämfört ett svullet underliv med ett icke-svullet underliv för att se var lokalbedövningen tar bäst. Men vad man kan göra, vilket vi försöker göra i alla fall, det är att om man har beslutat om sugklocka så kan man ju lägga lokalbedövning vid vaginalöppningen innan man lägger på klockan. Och då vet man att om man kommer till ett läge att ett klipp ska läggas, då är bedövningen redan lagd och har kunnat verka. Så att man kan vara lite proaktiv.
Ja, men det tycker jag låter jättesmart. Men det är också lättare.
Många gånger så tänker jag att det där att klippa, det kanske inte räcker, utan det är ju det där, vi försöker ändå få det där långsamma framfödandet, den goda kommunikationen, det där perennialskyddet också.
Ja, alltså absolut. Det är ju inte så att man kan klippa och sen lägga händerna på ryggen och titta. Utan klippet är ju så att säga ett komplement till perennialskydd. Där vi såklart jobbar för ett långsamt framfödande med en bromsande hand på bebisens huvud. Andra handen med ett rejält perennialskydd där vi försöker så att säga dra ihop kanterna mot mitten. Det som kallas finska greppet, men också en god kommunikation med mamman om när hon ska trycka, när hon ska andas. Så att klippet är ju inte den enda sanningen, det är ett komplement till ett gott perennialskydd. Det är väldigt viktigt att komma ihåg.
Väldigt viktigt, absolut. Du, hur tänker man med de här klippen jämfört med spontana bristningar då och ärrbildning?
Ja, alltså det är väl det man kan säga som man har tittat på i de här, när man har kollat på smärta efter spontan grad 2 bristning eller så att säga en iatrogen eller en orsakad grad 2 som ett klipp kan jämföras med. Och det är återigen det att man efter 6-12 månader inte ser någon skillnad med smärtan. Däremot så upplever en del kvinnor, tycker jag, som man hör, även fast jag inte har sett det i skrift, att de känner sig lite stramare i ärret, att huden i ärret efter klipp är lite mindre eftergivlig. Men det är som sagt, det är någonting jag har hört på individnivå, men ingenting som jag har läst på gruppnivå i någon artikel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, jag fick nämligen en fråga när jag föreläste på barnmorskeutbildningen här om veckan. Så frågade de om man har tittat på om det är någon skillnad för alltså risk för att antingen är efter ett klipp eller är efter en spontan bristning vid nästkommande förlossning. Är det risk att det liksom brister på samma ställe även vid ett klipp? Att det alltid är ett svagare parti?
Jag har inte sett några studier som har jämfört om det ärret går upp i ett klipp i större utsträckning än vad det skulle göra i en spontan truppdelad grad 2 bristning. Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag vet inte det.
Jag vet att för 200 år sedan, säg för 15-20 år sedan i alla fall, där jag jobbade då, så var det då la man inte en klipp. Man hade liksom som princip att det skulle vi inte göra. Och då hade man som argument att det var bättre att vävnaden liksom fick i så fall spricka i sin, alltså brista i sin vävnadsriktning, än att man klippte rakt av. Just för att man var tänkte liksom att det skulle läka sämre och bli mindre hållbart. Men det fanns det alltså ingen forskning bakom. Utan det var alltså, bara...
Det beror på om man vill uppnå med det där klippet. Nej, precis. Men det är återigen skillnaden mellan spontan och instrumentell förlossning. Ja. Och om man tänker så här att en skada på ändtarmsmuskeln, grad 3 eller 4, är den vanligaste anledningen till analinkontinens hos kvinnor. Och då kan man säga att vi vet också att en instrumentell förlossning är en riskfaktor för en skada på ändtarmsmuskeln. Då ska vi ju göra allt vi kan för att förebygga det. Klippet är ju som sagt inte ett 100-procentigt skydd, men det kan i alla fall minska förekomsten av. Och då kan jag tycka att argumentet att man inte ska klippa därför att det är bättre att få en spontan bristning för det läker bättre, inte är hållbart i modern obstetrik, tycker jag.
Mm. Hur många klipp måste man lägga för att undvika en sfinkterskada?
Ja, det kan man säga. Det finns två stora nya metaanalyser och det ligger mellan 18 och 23. Det är 18 stycken i en studie publicerad 2016 och 23 i en studie publicerad 2022. Så att det betyder att för att rädda, om man ska säga, en kvinna från en sfinkterskada så måste man klippa 20 stycken.
Och då är det, och då pratar vi fortfarande förstföderskor, instrumentell förlossning.
Exakt.
Eller hur?
Så. Exakt ja. Så.
Ja.
Det gör vi.
Och, ja. Och det, då är det liksom både grad 3 och grad 4 i samma
precis.
Beräkning där. Ja.
Yes.
Mm. Okej.
Okay. Och hur tänker man då? Man klipper så många då i onödan?
Ja, onödan, eller så tänker man att om man klipper. Vi vet ju inte om det är onödan. Hade vi inte klippt hade de kanske fått en sfinkter. Hade vi inte klippt hade de kanske fått en stor grad 2. Så att i onödan är ju lite mer, kan man säga, en formulering av farhåga. Jag fokuserar på att vi ska på alla sätt vi kan undvika att utsätta förstföderskor för risken att utveckla analinkontinens.
Mm.
Tänker jag.
Hur är attityder gentemot klipp om man bland förlossningsläkare och barnmorskor och födande?
Jag skulle säga att om man tänker, återigen pratar vi instrumentellt nu och förstföderskor, för det är det som jag kan bäst om. Så ska man säga att generellt i Sverige så klipper vi 30% av kvinnorna, förstföderskorna, med instrumentell förlossning. Och det är nästan alltid sugklocka i Sverige. Det är den vanligaste instrumentet. Tång är ovanligt. Men det skiljer sig väldigt mycket i Sverige mellan 8% och 80%. Så att det finns, man kan säga att det finns nationella rekommendationer att man ska överväga klipp vid sugklockas förstföderskor. Men inte att man absolut ska. Och i och med det så har vi den här stora, stora nationella skillnaden, och det har säkert också att göra med klimat, kultur och tradition på respektive klinik. Jag skulle säga att när jag började min bana som förlossningsläkare för ganska många år sedan, då klippte vi på vår klinik, det jag var involverad i alla fall, nästan ingen. Och nu klipper vi absolut fler. Och det är ingen som rynkar på näsan eller lyfter på ögonbrynen, utan det är upp till förlösande doktor, och det är inte något provocerande ingrepp längre som det var tidigare.
Men är det samma inställning om man tänker, nu har vi Vicky som är obstetriker och Carina som är barnmorska, är professionerna överens? Är barnmorskor lika? Är det barnmorskor samma inställning till det här med klipp och sugklocka och förstföderskor som förlossningsläkare? Eller är det en diskussion som pågår mellan professionerna?
Jag skulle vilja säga, om jag får svara först, Victoria, så tror jag nog att det är en ständig diskussion, vilket det ska vara. Men det som jag vill heja på och tycker är fantastiskt, det är ju när man kommer fram med avhandlingar och ser att forskningen går framåt och vi vet mera konkret vad det är som händer. För med aktuell och den här kliniska forskningen så är ju vårt mål friska barn, friska mammor och utan bestående men. Och
exakt.
Det är klart att vi ska prata om det här och diskutera om och varför och hur och när. Allt det där bör ju fortgå ständigt på våra förlossningskliniker. Och både inför och efter också, för att det finns ju ett inför och framförallt ett efter det här, så att jag tror nog att vi kanske har lite olika syn på det hela och vi kan vända och vrida på saker, och det är då Victoria börjar forska på det här och titta mer på det liksom, så att vi får svar på alla våra frågor, och det tycker jag är fantastiskt.
Ja, sen ska, det tycker jag också är kul att du tycker, men jag måste också komma ihåg att det som det är med klinisk obstetrisk forskning eller klinisk obstetriska situationer, alltså situationer på förlossningen, det är ju att vi gör ju vad vi kan, både barnmorskor och läkare, för att förebygga skador. Men vi får ju aldrig facit förrän i efterhand. Alltså varenda svinkterskada som man har orsakat eller fått i samband med instrumentell förlossning, så frågar man sig själv, skulle jag ha klippt istället? Hade det varit ett skydd? Får aldrig 100% ett svar. Varje gång man har lagt ett klipp som blir ett perfekt fint klipp och det är en tjock och liksom stunsig perinealkropp, så tänker man så här, var det onödan eller skyddade jag? Så att vi måste också vara snälla mot oss själva och tänka att vi har samma mål. Carina och jag vill samma sak. Kvinnorna vill samma sak. Intakt underliv, friska barn, nöjda föräldrar. Det är det viktigaste. Och sen får man vara snäll mot sig själv ibland, eftersom vi alltid får facit sen.
Precis. Men du har en känsla av att det tar längre tid i läkningsprocessen med ett klipp mot ett motsvarande då bristning?
Nej, det skulle jag säga att jag inte har någon känsla av. Vi kommer se, vi får nog titta på det inom EVA-studien sen när vi har helt likvärdiga grupper. Det är ju inte bara klippets läkning, det är också hur van man är att sy ett klipp faktiskt.
Mm.
Och vi såg ju i min tredje studie där vi frågade läkare om attityd gentemot klipp och farhågor. Så framkom det att många helt enkelt kände sig mer bekväma att sy en vanlig bristning, alltså grad 2, eller en skada på ändtarmsmuskeln, att det var lättare än att sy ett klipp. Och det är för att vi har haft traditioner av att klippa så få. Så att det är liksom, vi måste också se till att alla har kunskapen att reparera rätt.
Och man blir bra på det man gör ofta.
Ja, och man ska liksom inte bara klippa rätt, vi ska också laga rätt. Det är liksom en hel cirkel som ska slutas.
Absolut, och det är ju super viktigt. Men du, återhämtningen, eller finns det någon rehab för de här kvinnorna som har blivit klippta, eller behandlar vi dem som vilken bristning som helst?
Vi behandlar dem som vilken grad 2 bristning som helst. Vi jämför ju med grad 2 bristningar. Det vill säga kvinnor som har fått ett klipp men inte har fått någon skada på ändtarmsmuskeln, de får ju ingen särskild uppföljning.
Men du, tips på hur man kan minska smärta efter klipp. Ja, men då säger du att det är som vilken grad 2 bristning som helst. Då skulle du ge något specifikt tips om smärtlindring? Förutom Alvedon och Brufen?
Ja, Ipren, Brufen, Isbinda. Ja, typ så. Jag läste faktiskt, det är lite anekdotiskt, men jag läste en ny studie nu som kom från Iran, jag läste den idag. Och då hade man randomiserat kvinnor med klipp till att smörja underlivet inte alls, eller med rosmarinolja, eller med vanlig matolja. Och då såg man att de som smorde med rosmarinolja hade mindre infektioner och problem. Men det är mer anekdotiskt, men den är dock publicerad i en vetenskaplig tidskrift.
Men det var efter, sa du?
Ja, precis. Jag läste den nu på förmiddagen, så att jag kan inte säga mer än just det, för jag liksom skummade igenom den. Men allt som gör att man kan undvika komplikationer är ju bra.
Ja, men absolut. Och där har vi ju pratat om tidigare också. Med Sofia Brismar bland annat om att hur är det med det här att massera perineum, alltså mellanvården med olja, mandelolja eller ja, vad du nu hade för oljor där som kanske skulle vara lite bättre. Det finns väl ingen vetenskap runt det, men å andra sidan så kan vi se många fördelar med det och det kan lindra och hjälpa och kanske hindra från vissa bristningar och göra vävnaden mer, ja, få mer cirkulation, vilket är ju bra för vävnaden att den har det liksom. Så det kan vara bra, men vi vet inte i vetenskap.
Men allt som inte skadar, kör på, säger jag. Alltså gör ingen skada, ja. Så why not? Så är det ju faktiskt.
Mm. Absolut. Ja, många frågor om klipp. Är det någonting, Victoria, som du skulle vilja säga om din avhandling?
Jo, men det skulle jag faktiskt vilja göra. Därför att vi glömmer bort levatorskador faktiskt. Som det pratas och skrivs mycket om. Och man kan säga att elevatorn är ett samlingsnamn för den stabiliserande muskelgruppen i bäckenbotten. Och det har funnits farhågor om att man klipper av levatorn i samband med ett klipp. Och då vill jag bara poängtera för de lyssnare som är intresserade av levatorskador att ja, den del av muskelgruppen som fäster vid vagina och i mellangården, där kan det hända att man klipper av en muskel i samband med klipp, men den går även att reparera. Däremot om levatormuskeln släpper från blygdbenet där den också är fäst, den skadan går inte att reparera, men den skadan uppstår heller inte på grund av ett klipp. Med det sagt kan man säga att klipp, vad vi vet idag, inte orsakar några irreparabla levatorskador.
Det var väldigt bra att du sa det faktiskt, för att det är viktigt att vi poängterar. Men du, någonting annat om de här, vi läser ofta att man klipper av svällkroppar.
Ja, man klipper ju av bulbocavernosus-muskeln, precis. Och bakom den kan man säga så löper ju skänklarna på klitoris. Och då finns det farhåga att man på något vis förstör förmågan till orgasm. Och då kan man säga att det är inte så mycket att man förstör svällkroppen som att om man klipper av bulbocavernosus-muskeln och inte syr den ordentligt, och det gäller ju precis samma som vid en spontan grad 2-bristning. Sys man inte ordentligt, då kan man få en vidhetskänsla i slidan. Eventuellt att svällkroppen inte sväller, och då kan det vara svårt att liksom uppleva orgasm eller liksom njutning vid omslutande vaginalt sex på grund av vidhetskänslan.
Så det är viktigt, återigen, att vi syr och ser till att reparera den skada
alltid
som är.
Alltid, då kan man oavsett hur den uppstår.
Ja, och då kan man bli helt återställd. Absolut. Skulle du vilja se att de här kvinnorna kom tillbaks på ett läkarbesök? För som det är idag så har man väl bara ett återbesök, eller inte bara, men man har ett återbesök till sin barnmorska på barnmorskemottagningen där man tidigare har gått.
Alltså jag skulle framförallt vilja se att om du går till din barnmorskemottagning på eftervården och allt är bra och du är inte ont, samlivet fungerar och du kan hålla tätt, då finns det ingen indikation för ett läkarbesök. Jag skulle snarare vilja säga så här, jag önskar att fler kvinnor med kvarvarande besvär från bristning, klipp, svinterskada hade möjlighet att få komma till en läkare. Och också att kvinnor inte heller tänker att det finns ett för och efter, och det är väl så här det ska vara nu när jag har fött några barn och jag ska känna mig vid och inte njuta av något bra samliv, och att det ska komma till ett pris. Det kan kännas annorlunda, men det ska inte vara sämre. Så att jag tror att många kvinnor under åren har lidit och trott att det är så här det ska vara. Jag tänker att funktioner och förmågan till att det är bra sex ska finnas oavsett hur många barn du har fött vaginalt och bristningsgrad. Det är ett rimligt mål, tycker jag.
Det är det verkligen. Mm. Och när tycker du då att man ska söka hjälp vidare om man känner att man har problem av något av det som du har beskrivit?
Ja, men precis. Vi brukar ju säga att det går, att man kan göra en korrekt bedömning först efter mer än ett halvår. Därför att under amningsperioden så är slemhinnorna fortfarande torra och det kan vara en långdragen läkningsprocess. Så självklart är det ju så här att om man får en stor skada och liksom kissar eller framförallt bajsar på sig, så kan man inte göra det i ett år. Det är ju självklart. Men jag kan svara så här, att på vårt sjukhus så erbjuds ju kvinnor som har haft en svinkterskada ett återbesök efter 6-12 månader för en gynundersökning och också en fråga om funktion vad gäller urin, avföring och samliv.
Och det är ju jätteviktigt att man precis söker hjälp när man har de här problemen av inkontinens, eller att du känner att det är någonting med din sexuella funktion som inte är återställd efter en tid. Och då som mer vanligt ett halvår, säger du, Victoria.
Ja.
Rebecca, du har ju haft, du träffar ju på barnmorskemottagningen också en del patienter efter förlossning.
Pratar du med mig nu, Carina?
Ja, Rebecca. Så är inte Rebecca.
Nej, det sa inte Rebecca. Jag gissade att det var. Jag hörde inte. Ja, inte så mycket. Det är ju inte jag som har efterkontrollerna, ska jag säga. Det är barnmorska. Och det är ganska sällan som man sätter upp till läkare på barnmorskemottagningen i samband med efterkontroll. Det kan bero lite grann på vad man jobbar. Men något som jag tycker är lite, kan vara ett bekymmer, är ju dels att alla inte kommer på sina efterkontroller, men att de också ibland ligger så pass tidigt så att man inte riktigt har upptäckt alla besvär man har. Man kanske inte vet att man har ont vid omslutande vaginalt sex, därför att man har inte provat det ännu. Och sen om det går några månader till, då är man liksom inte inne i de här rullorna, då är det liksom lite för sent för efterkontroll. Många beskriver att de inte riktigt vet vad de ska vända sig. Man kan ju alltid vända sig till sin barnmorskemottagning i alla fall. Men det barnmorskan då får göra är ju att skicka en remiss till kvinnoklinik. Och man kan ju också söka på en vårdcentral med sina besvär. Men då är det ju mest för att man ska få en remiss. För man behöver ju träffa en gynekolog och framförallt någon som faktiskt kan någonting kring bäckenbotten och muskulaturen och kanske faktiskt arbeta med att reparera den också. Det gör ju inte alla gynekologer som sitter ute på en mottagning. Alla är inte superexperter på det här. Och då tycker jag att det är jätteviktigt att man faktiskt remitterar in till en kvinnoklinik där man har en grupp som liksom, jobbar med det här varenda dag. Som kan utreda det bättre och operera det.
Ja, håll med.
Men information från oss till er där ute är väl ändå att ta hjälp och söka då via det du säger, Rebecca. Även om det har gått längre tid, att du kanske kan börja på din barnmorskemottagning igen och få hjälp där. Alternativt vårdcentral för att få en remiss om du inte nu har en privat gynekolog eller en gynekolog som du kan gå till, så att du får hjälp med den här problematiken. För det är viktigt. Och hjälp finns.
Kära.
Så är det. Ja, men Victoria Anka Krona, stort tack för din information om klipp i samband med förlossning och din avhandling. Och vi säger igen att vi jobbar ju fortsättningsvis för forskning, vetenskap, och vårt mål är ju absolut friska barn och friska mammor utan problem och utan bestående men. Det där vi är, eller hur?
Exakt, vi är helt överens om det.
Ja. Victoria, stort och varmt tack till dig.
Tack själv,
fortsätt,
var jättekul.
Ditt braiga jobb på förlossningskliniken där du jobbar. Jag vet att du är en fantastisk förlossningsläkare. Mycket kompetent.
Ja, tack, tack.
Rebecca,
ja.
Du och jag är snart tillbaka igen.
Jajamensan.
Med ett nytt avsnitt. Och tills dess så kan ni lyssna på Sofia Brismar, som är också förlossningsöverläkare på Danderyds sjukhus, och där vi, som vi nämnde tidigare, har pratat om EVA-studien som snart nu har gått i mål faktiskt, och så får vi se ett resultat på den inom tid. och därav en ny podd. Men tills dess, ha det bra där ute, ta väl hand om er. Vi är snart tillbaks. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.